Du vet de som säger så här att eller de som gör de här kommentarerna. Du vet, men fejka inte, var inte falsk, eller kolla här nu vem som har blivit, jag vet inte vad. Det är några andra, okej? Okay? Vet du varför de säger de här grejerna?
Mm.
För de vet själva vad som är bra. Okej, nummer ett.
Mm.
Två, de har en ångest inom sig själva. De vet själva att de är på en viss nivå. De vill inte att du ska växa. De vill kunna dra tillbaka dig.
Mm.
Det sticker i deras ögon att de ser att kolla den här killen som var med oss, att han har levlat. Det stör dem. Och det här är problematiskt. Och det här är samma sak. Må det vara i systergäng, mellan systerkompisar, mellan bröder. Det är samma sak. Okej? Okay? De känner, okej, vet du vad? Nu när hon tar på sig hijaben, det innebär att hon exponerar min brist att jag inte har på mig hijab.
Just det.
Hon exponerar våra brister. När hon tar på sig hijaben, hon exponerar mig och jag vill inte det.
Mm.
Okej? Okay? Så därför jag vill dra ner henne.
Du lyssnar nu på Muslimpodden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Muslimpodden. Mohammed heter jag och idag ska vi diskutera hur månaden Ramadan kan bli ett utmärkt tillfälle för förändring och förbättring och att bli en bättre version av sig själv. Men vi ska också diskutera varför det ibland kan finnas rädsla kring det här med att förändra sig själv. Och att den här rädslan ibland kan vara för omgivningen men också att det kan påverka ens självbild. Sen så finns det idag någonting som heter att jag vill bara vara mig själv och jag inte bara få vara mig själv och jag är nöjd med hur jag är idag. Vad kommer det ifrån? Vad kommer den här idén ifrån? Vad beror det på att man kan tänka så ibland? De här frågorna och flera andra kommer vi diskutera under dagens podd och med mig har jag Said Jarrar som är doktorand inom islamisk filosofi. Häng kvar. Så, varmt välkommen, säger Gerard. Då går jag direkt till min första fråga. Hur ser egentligen islam på att förändra sig själv? Och varför är det viktigt att ständigt tänka på att man måste bli en bättre version av sig själv ur den islamiska synvinkeln?
Ahsantum. A'udhu billahi minash shaitan al-ayn al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم تاك سو ميكي دي ان ارا igen för att kunna delta på denna podd och jag hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala hjälper oss i att göra khair i hans väg
inshallah.
Det här med förändring och dess vikt och varför man ska ens förändras, jag tycker så här att det här är en väldigt uppenbar grej för att vi alla förändras. Säg till mig någon människa som inte förändras mot det bättre. Frågan är bara här nu, vad är det vi menar när vi säger det här bättre?
Just det.
Ibland någon kan säga, vet du vad, det här bättre, det är mer pengar. Det är ett större hus, det är en bättre utbildning. Jag vet inte vad, det är ett bättre socialt umgänge.
Man har olika färdigställningar.
Precis. Det är det här man anser är det bättre. Och sen man har en inneboende önskan att alltså röra sig mot det hållet.
Just det.
Och en annan grej som man kan tillägga här egentligen. Och det är följande. Om vi nu ska teoretisera det här lite på ett filosofiskt sätt.
Just det.
För att en förändring ska kunna äga rum så måste det finnas ett mål.
Okej.
Det vill säga någonting man vill röra sig mot. Och det här målet måste inneha en perfektion eller någon form av kvalitet som du inte har just nu. Som just skapar motivationen för dig att kunna röra dig ditåt.
Just det.
Så i förändring vi har de här elementen. Att vi har du som önskar och sen en startpunkt och en slutpunkt, det vill säga det mål som du önskar att röra dig mot. I alla fall för att komma tillbaka till din fråga här nu.
Just det.
Det är så att alla människor vill förändra sig. Alla människor vill bli bättre. Frågan är här istället, vad menar vi när vi säger att vi vill bli bättre? Just vad det. Är det här bättre för just någonting?
Just det. Och självfallet då den naturliga frågan är inom islam, hur ser vi på det och liksom vad betyder att bli en bättre version av sig själv inom islam?
Sant. Kolla, jag ska säga så här. Att bli, alltså att göra en förändring, okej, okay, inom islam. Islam säger så här, vet du vad? Förändring, okej, okay, det har med det värde du sätter på dig själv.
Mm.
Okej? Okay? Om du definierar dig själv som enbart, alltså en fysisk, materiell varelse, som ett annat, vilket annat djur egentligen, då absolut, då du kan gå efter de här fysiska kvaliteterna. Islam säger nej. Du är värd mycket mer än så. Du är större än bara den här kroppen.
Du har andra kvaliteter.
Du har andra kvaliteter. Aslan, du är en immateriell existens som jag har talat om tidigare.
Just det.
Och därmed, när du blir en immateriell existens, när du blir en själslig, en andlig varelse som är större än bara den här fysiska kroppen, ja, då blir ditt mål i enlighet med ditt värde. Och ingenting kan tillfredsställa oss än oändligheten, vilket med andra ord är Allah subhanahu wa ta'ala. Så egentligen, om vi ska sammanfatta förändring i vår synpunkt, det är att röra sig mot det bästa målet, vilket är Allah subhanahu wa ta'ala.
Just det. Så med andra ord, den här förbättringen innebär egentligen i praktiken att man strävar efter att bli faktiskt mer religiös och mer praktiserande och stärka sin tro på alla nivåer.
Helt korrekt. Tro, vad är tro egentligen? Tro är ett protokoll för dig för att tillfredsställa dina andliga behov, dina själsliga behov. Och vi säger att essensen av människan är själslig.
Just det.
Okay? Vi har kanske ett protokoll för att utvecklas fysiskt. Du har ett protokoll för att utvecklas på ett hälsomässigt perspektiv. Här religionen tar den rollen och säger, vet du vad? Jag ger dig ett protokoll. Jag ger dig, vad kan man säga? Jag ger dig instruktioner på hur du ska på ett andligt plan kunna växa och gå vidare.
Det är en bättre version.
Precis.
Just det. Men vi vet också idag, och det här är min andra fråga, det är att många gånger den här förändringen som man gör i sitt liv, det vill säga att man kanske blir att man blir mer religiös, att man blir mer praktiserande, många gånger kan det leda till konsekvenser på många plan. Dels att ens självuppfattning förändras, att man ser på sig annorlunda, men den kanske i sekundär, det allra viktigaste egentligen är att omgivningen kan ibland reagera på det här, att man har blivit mer, alltså, praktiserande eller troende, eller plötsligt efter Shahr Ramadan, vi ska diskutera om det lite senare under dagens avsnitt, det kan bli att efter Shahr Ramadan att man har tagit tag i sin religion lite mer. Och då kan det bli att det här kan få reaktioner från omgivningen. Upplever också och känner också att det har blivit lite så i samhället idag att det är lite skämmigt nästan att man har gett upp sig själv, liksom gett upp på sig själv och inte kunnat stå på sig och fortsätta vara den man är, och att förändring är förknippat lite med skam idag.
Jo, så är det absolut. Och det här är jätteproblematiskt, för att hur samhället, alltså det är de samhällen som vi lever i, har format oss, det är de har format oss som svaga individer. Vad menar jag med svaga individer? Jag menar alltså individer vars, vi säger hem och hem, alltså vars rädsla, det största, det man tänker på är vad andra folk tycker. Vad kommer min granne säga, vad kommer min klasskompis säga, arbetskamrat tycka, det är några andra. Vi är svaga individer.
Just det.
Vi vågar inte stå upp för oss själva. Vi vågar inte stå för våra värderingar. Hela tiden är vi liksom jagade utav vad folk ska tycka och tänka om oss. Just vilket liksom begränsar oss. Vilket kväver egentligen den här förändringen som vi talar om.
Just det.
För att det finns ständigt en rädsla om hur kommer folk reagera och inte reagera. Och vet du vad den här bottnar i?
Just det.
Alltså den här rädslan.
Mm.
Det är ju någon form utav, alltså, vi säger absence på engelska. Alltså det är det är en form utav icke-existens utav vad då? Din tro och ditt hopp till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? För varför är du rädd? Varför bryr du dig så mycket om andra människors åsikter? Varför är det så att yani, den avgörande parametern i vad du ska göra och inte göra är andra människor? Det är för att inom dig själv du känner att du inte är kopplad med någon.
Det finns en frånvaro av.
Exakt, det finns en frånvaro, exakt. Det finns en frånvaro av vad då? Av Allah subhanahu wa ta'ala. Inte att Allah subhanahu wa ta'ala är frånvarande. Men du känner att, eller du har inte etablerat den här relationen till Allah subhanahu wa ta'ala, vilket gör att du är frånvarande från honom. Inte att han är frånvarande från dig.
Men bara för att ge ett praktiskt exempel. Alltså idag till exempel, om vi har en person som vill ändra på sin livsstil. Låt säga att man vill bli en bättre muslim, man vill bli mer praktiserande, man vill komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Ett dilemma som kan uppstå, eller en av konsekvenserna, kan vara att ens vänner eller ens krets kan reagera på det här, eller att det kan bli att man till och med kanske blir utfryst, eller att man förlorar vissa kontakter, eller att man kan få till och med problem på jobbet eller skolan rent generellt. Och det här är några utav många konsekvenser som både jag känner att flera har varit med om. Och det är ganska vanligt, eftersom att man var liksom i en krets som man hade liksom en viss stil. Man kanske lyssnade på musik, man gjorde vissa handlingar tillsammans och så vidare. Och så vidare.
Just det.
Men hur blir det sen när man nu har valt att ta ett steg mot Allah subhanahu wa ta'ala och mot religiositet? Varför blir det så att, eller hur hanterar man de här konsekvenserna helt enkelt? Det är min direkta fråga. En person i det här fallet, låt oss säga, som får men det kan bli så här, varför har du förändrats liksom? Eller låt oss säga att det är en syster som sätter på sig sjalen. Varför blir det så att det kan bli den här svagheten som känns inombords, att man får de här starka reaktionerna tyvärr många just gånger.
Jag tycker vi ska etablera en grej först.
Just det.
Och det är att kommer det att existera en motreaktion? 100%. Så man ska inte ha den här, du vet, uppfattningen av, vet du vad, jag kommer göra en förändring och det kommer inte finnas någon motreaktion. Då är det ingen förändring.
Just det.
Det är ingen förändring. Om du gör en förändring, då är det en riktig förändring. Det är då det sker en motreaktion. Du ska veta, vet du vad, jag har verkligen gjort en förändring.
Just det.
Okay? Så det här är nummer ett.
Så det är som ett kvitto på att det verkligen är
aktuellt. Exakt, exakt. Så det här är en jätteviktig grej. Att, vet du vad, vi måste få det här alltså uppklarat. Att vi kan inte förvänta oss att det inte kommer att komma någon motreaktion. Det kommer att komma en motreaktion 100%. Och det som du säger, det är ett kvitto på att du har gjort en reell förändring.
Just.
Så det här är ett.
Okay.
Nummer två, det var lite det jag var inne på tidigare också. Och det handlar om att yani, vi måste flytta vår måttstock. Vi måste flytta vårt inre mätverktyg att handla om andra människors tycke och tänkande. Okej. Okay. Det vill säga att jag förhåller mig själv, min ideologi eller min moral, baserat på hur folk är. Det här vi måste ändra, den här måttstocken vi måste ändra faktiskt.
Mm.
För det är inte korrekt. Det betyder inte dock, för jag bara tillägga här. Det betyder inte dock att vi blir egoistiska varelser. Vi säger att vi bryr inte oss om vår omgivning. Nej, vi bryr oss med grund av Allah subhanahu wa ta'ala.
Mm.
Okay? Vi bryr oss på grund av mänskligheten. Men inte på grund av att de ska forma oss dag in och dag ut. Så vår måttstock här i hur folk i vad som är rätt och fel, det måste separeras från vad folk tycker och tänker.
Just det.
Okej? Okay? Och det här är nu för mig, det är enkelt att säga teoretiskt, men i praktiken, om man vill göra det här, alltså det kan inte lösas på något annat sätt än att alltså etablera en relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Får jag ge ett exempel?
Just det.
Så det var en syster som vi kände som ville göra en förändring, okay, i den här meningen som vi talar om just nu.
Just det.
Så hon ville ta på sig hijaben. Och hon kände att det var väldigt tufft, för att hon hade inte på sig hijab innan. Och بعد hennes vänner, hennes familj, släktingar, skolan, arbetet och så vidare. De alla kommer emot och reagerar. Det här är inte en liten grej, du vet. Nej. Ibland för bröders del. Deras förändringar är små förändringar. De syns knappt. Systrar, Masha Allah, du vet. En dag, det är en person. Imorgon, det är en annan person kan.
Så är det, för det är starkt. Det är något som lyser direkt.
Exakt, det är någonting som är väldigt tydligt. Så det här är inte en liten grej, så verkligen, jag vill bara passa på att säga det också, all cred verkligen går till systrarna, mashallah, som de som har på sig hijab i samhället och de som verkligen tar det här steget för Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi är i Shahr Ramadan, en tid för förändring verkligen, för de som inte har tagit steget ännu, nu det är det ypperligare tillfället att ta steget. I alla fall tillbaka till den här systern i alla fall. Alltså för henne det var jättesvårt, du vet, att göra det här. Så hon tog på sig och sen dag nummer två när hon såg reaktionen och så där, hon tog av sig. Mm. Okej? Okay? Och sen hon fick ångest och sen hon bara khalas, jag ska ta på mig igen, och sen hon såg reaktionen och hon tog av sig. Och det var en sån här period. Okej? Så det råd som vi gav till den här systern, det var inte att hon skulle sluta ta på sig hijab, självfallet.
Nej, okay?
Men det var att, vet du vad? Att etablera din relation med Allah subhanahu wa ta'ala. För att hon brast i en annan grej också. Mm. Och det var med bönen.
Mm-hmm.
Ja, det var med bönen. Så jag sa att om du lyckas att etablera din relation med Allah subhanahu wa ta'ala via bönen, vilket är det bästa sättet att etablera din relation med Allah subhanahu wa ta'ala, då du kommer se att den här grejen med hijab kommer lösa sig väldigt enkelt. Okay? För att där, när du känner dig trygg, du känner, vet du vad, folk kan säga vad de vill, okay? Men jag har Allah med mig. Allah övervakar mig. Allah vet hur han ska göra. Khalas, det finns ingenting att frukta. Alltså. Så det här är någonting som är ett råd som jag faktiskt har till mig och dig.
Självfallet.
Och till de andra som lyssnar, att vet du vad, att för att kunna alltså hantera den här grejen med rädsla, du verkligen vill göra det, vi kan snacka det teoretiskt, men praktiskt, i praktiken det handlar om att etablera en relation med Allah subhanahu wa ta'ala.
Och där går tillbaka till förra avsnittets diskussion, vi pratade om taqwa.
Precis.
Vi har verser som påpekar det, att om man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Det kan vara så att vi kan inte liksom ignorera den här reaktionen som blir från omgivningen, och att det blir lite fram och tillbaka och så.
Ja.
Men i slutändan det kanske tar ett år, två år, tre år, fem år tills man lyckas hitta lika bra vänner som man hade innan, liksom, som man klickar bra med.
Mm.
Men i slutändan, förr eller senare, man kommer att hamna eller få en utväg från Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga en lösning, i det här fallet är gudomlig.
Precis.
Vilket är större än våra lösningar egentligen. Okej, nästa fråga egentligen som jag vill diskutera med dig, bror.
Mm-hmm.
Det handlar om varför idag har blivit att det här har blivit ett allmänt känt liksom koncept eller en idé som utsprids i samhället, och det är att ja, men du behöver inte förändras.
Mm-hmm.
Alltså det har blivit som en tabu lite grann att men du kan bara få vara dig själv egentligen.
Mm-hmm.
Och där menar vi självfallet att alltså ur islamisk synpunkt så är det kanske så att man kan inte ändra på allting som man har, men den här många gånger den krockar med den här själsliga förändringen som man vill göra.
Mm.
Det här att vara sig själv.
Mm.
Och att man ska vara nöjd med den version man är av sig själv, alltså idag. Mm. Det inte finns ett behov att det finns till och med en låttext som går så där.
Jag har ingen aning. Jag har ingen aning.
Ja, men det var en hit för några år sedan.
Just det.
Och där den gick så där ungefär att man bara ska få vara sig själv. Mm. Vad tror du att det här liksom vad är anledningen till att det har blivit så i samhället idag att men var nöjd med dig själv, liksom, varför ska du hålla på och mecka och liksom ja.
Du vet, det här påståendet eller det här uttalandet, det är extremt hyckligt.
Hyckligt.
Okej. Okay. Vet du varför?
Varför?
För att det går inte att inte förändras. Vi har ju sagt det, vi har etablerat det. Det går inte. Men det de menar här är att förändras inte mot det som är, vad vi anser är det bättre. Det är det som är problemet här. Men annars vill du, kommer någon att säga så här att ska jag få köpa ett större hus? Absolut.
Eller att börja träna på en viss högre
nivå. Ja, exakt. Högre nivå. Får jag, du vet, dra in mer stålar? Får jag, du vet, jag vet inte vad, utöka mitt sociala umgänge? Mm. Okej. Okay. Ingen kommer, du vet, ha någonting emot det här. Mm. Tvärtom, i det här fallet som säger, ja, vet du vad, det här är exakt att du är vem du är.
Mm.
Eller hur?
Just det.
Okej. Okay? Men så fort du ska ta ett steg mot Allah subhanahu wa ta'ala, du ska bli religiös. Nej, bror, du ska vara dig själv. Nu du fejkar. Du är inte äkta.
Det är det lite, för att det är det som kan, alltså, man kan säga att det här är det första liksom man får höra är att men varför fejkar du liksom? Varför är du inte dig själv längre?
Mm.
Alltså det finns inte ett utrymme för att säga eller för att acceptera det här att men tänk om jag har blivit en annan, alltså själv. Ja. Eller att jag har blivit en bättre person, en bättre version av mig själv.
Ja.
Varför kan man bli det bättre, precis som du var inne på? Man kan bli bättre på många aspekter, men när det kommer till det själsliga eller ideologiska eller tromässiga, då är det plötsligt alltså tabubelagt. Så är det.
Får jag bara säga en sak?
Mm.
Det här grejen med att fejka.
Just det.
Okej. Okay. Like, låt mig fejka. Nej, men det är sant. Det här är sant. Jag uttrycker mig väldigt bra. Men det här är... Det var en av våra ulama här alltså i Qom. Som är specialist i akhlaq. Som är en av alla Matabatabais studenter.
Okay.
Han sa så här. Att steg nummer ett... är alltid en ytlig förändring.
Och det är en praktisk avtal.
Ja, absolut. Det är en ytlig förändring. Du kommer inte vara MVG dag ett. Okej, okay? du vill. Det är som ett såhär, jag vet inte vad, folk som elitidrottar, whatever. De har kanske en bild. Imorgon, du vet, han säger så, vet du vad, jag ska försöka maxa lite mer. Jag ska försöka bli som den här förebilden jag har i skallen.
Mm.
Eller hur?
Just det.
Eller personer som rappar, de har en förebild i skallen. De försöker klä sig på ett visst sätt. De försöker vara... Ingen kommer där och säger, du fejkar, du fejkar. Tvärtom, de kommer att hypa. Eller hur? De kommer att hypa den. Mm. Säger, Abo, du ser ut som honom. Du liknar honom.
Just
och det ena och andra. De som spelar fotboll. Vet
så
samma sak.
Ja,
du liknar honom. Du kör som honom. Fett nice. Eller hur?
Ja, precis.
Kolla, så det här grejen är att... Ja, absolut. Dag ett är fake. Okej, okay, dag två, dag tre, dag 400. Det är då du har börjat, det är då förändring kommer äga rum.
Det är då man börjar gaina egentligen.
Exakt,
riktig, alltså,
exakt. Men den här grejen med att, vet du vad, du fejkar. Vad då fejkar? Okej, okay, i sådana fall vi alla fejkar. Vi alla fejkar. Till exempel någon som skulle säga, jag ska, min store bror eller min store syster plugga på universitetet, plugga på att bli läkare. Jag vill också bli läkare.
Men vet man att det är äkta?
Ja, du fejkar.
Exakt.
Eller hur?
Jo.
Men så vet du, det här argumentet, det är väldigt sorgligt att det används som ett kort. Alltid när man vill göra någonting gott. Men när det är dåligt, ingen kommer att anklaga dig för att du är en faker. Eller att du är falsk och så vidare. Tvärtom, de prisar dig, de hypar dig. De säger det du gör.
Sen självfallet oftast, det kommer faktiskt från icke-religiösa.
Ja.
Alltså när man börjar bli religiös, det är inte alls så ovanligt.
Nej, precis.
För att oftast liksom, om man är religiös och troende, önskar man andra att de blir... minst lika eller bättre, alltså mer religiös än själv.
Ja, får jag säga en sak där, sanningen. Du vet de som säger så här att eller de som gör de här kommentarerna, det är men fejka inte, var inte falsk, eller kolla här nu vem som har blivit, jag vet inte vad, det är några andra, okej?
Okay?
Vet du varför de säger de här grejerna?
Mm.
För de vet själv vad som är bra. Okej, nummer ett.
Mm.
Två, de har en ångest inom sig själva. De vet själva att de är på en viss nivå. De vill inte att du ska växa. De vill kunna dra tillbaka dig.
Mm.
Det sticker i deras ögon att de ser att kolla den här killen som var med oss, att han har levlat. Det stör dem. Och det här är problematiskt. Och det här är samma sak. Må det vara i systergäng, mellan systerkompisar, mellan bröder. Det är samma sak. Okej? Okay? De känner, okej, vet du vad? Nu när hon tar på sig hijaben, det innebär att hon exponerar min brist att jag inte har på mig hijab.
Just det.
Hon exponerar våra brister. När hon tar på sig hijaben, hon exponerar mig och jag vill inte det.
Mm.
Okej, okay? Så därför jag vill dra ner henne.
Då syns det mer att hon är liksom icke-hijabi.
Exakt, exakt. Så det här var bara en kommentar för du vet, de som kastar de här kommentarerna och så vidare.
MVG kommentarbror. Nästa fråga handlar om egentligen Shahr Ramadan, hur kan det vara? Så hur kan vi under fastan och med de plikter och med de Men den andan som kör Ramadan medför, hur blir det ett tillfälle för oss att ta tag i oss själva? Många gånger man kan känna på grund av att man under hela året kanske inte varit så himla praktiserande. Man kanske brustit på många plan. Varför har det blivit så att när Ramadan kommer att man får lite en känsla av hyckleri?
Mm-hmm.
Att man känner att man känner den här känslan av fakehet egentligen.
Mm-hmm.
Att man gör det bara för att jag måste.
Mm-hmm.
Hur ska man bryta sig loss från den här känslan? Och hur ska man utnyttja Ramadan som ett tillfälle för att förändras och för att förbättras och verkligen justera och finputsa sin själ och sin personlighet och sig själv helt enkelt.
Just det. Så kolla, alltså det här med varför förändring är ett aktuellt ämne alltså under Ramadan, okay, den månad som vi infinner oss i, och varför vi inte snackar om det i de andra månaderna. Och det är ju ganska uppenbart igen. Allting jag säger uppenbart förresten.
Men det är oftast uppenbara grejer
som man behöver bara liksom
påminnas om
helt enkelt. Okay, så jag säger inte så mycket nya grejer idag. Okej, okay, men det är för att, så varför, frågan igen här, så varför är det så aktuellt under den här månaden och inte i andra månader och så vidare?
Just det.
För att i den här månaden, vi gör en förändring. Mm. Vi som muslimer, vi går igenom en förändring. Okej? Okay? Den mest uppenbara förändringen som alla kan se i skolan, hemmet, våra arbetskollegor och så vidare, de ser att vi inte äter, fastan. Vi dricker, vi fastar. Det här är ju en förändring ju.
Mm.
Så nu kan den har tvingat dig att ta ett steg redan. Sant. Ser du? Nu du har tagit ett steg åt förändring, jalla ta nästa. Jalla ta nästa, okej? Okay? Så det är därför vi snackar om förändring idag. Varför den är aktuell under Ramadan, för att subhanallah, religionen har kommit och sagt, vet du vad, jag hjälper dig med första steget.
Jag bryter dina rutiner.
Exakt. Exakt, jag bryter dina rutiner. Jalla, hjälper med det första steget.
Jag gör en förändring på din dag eller på ditt liv.
Exakt. Så ibland folk som har yngre syskon, de vet, alltså så här, barn eller spädbarn, jag vet inte om spädbarn är korrekt ord här, men barn som inte kan gå ännu. Mm. Du vet, föräldrarna, de hjälper så här, kom, jag ska ge dig ett steg. Ja, exakt. Ta ett steg här nu och sen jalla, du går själv. Eller till exempel folk som vill, eller barn som vill lära sig cykla, samma sak där. Jag hjälper lite sen jag släpper dig.
Lite som startkablar.
Exakt, precis. Okej. Okay. Så det här nu, Ramadan är en startkabel.
Mm.
Okej. Okay? Det är som de här stödhjulen på de här cyklarna som vi hade när vi var små. Okej. Okay? Sen khalas, ta bort de här cyklarna nu. Alltså, försök ta steget.
Din tur nu,
precis. Så det här är därför det är så aktuellt just nu. Mm. Okej, okay, men gällande det här med, vad heter det? Det du nämnde om att existera en känsla av hyckleri och så vidare. Alltså det där handlar om en mognad faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Mm.
För i en viss punkt, man kanske inte har riktigt insett alltså syftet med fastan, syftet med religionen och så vidare. Okej. Och därmed, så det man tolkar utav fastan är mer som en kulturell grej. Hänger du med?
Mm.
Så då tänker man så här, vet du vad, att kulturen är ju hemma. Och utanför hemmet är en annan kultur.
Mm.
Okej? Okay? Så det blir så här clash of clans, det är två kulturer.
Det är det som ger känslan av. Av hyckleri,
exakt.
Tyvärr måste man säga det.
Exakt. Så då säger man så här, vet du vad, hemma jag fastar. Mm. Det finns ju de som är så, du vet. Hemma framför föräldrarna, du vet, man säger, ja, jag ber och jag fastar, du vet. Det finns också, jag kommer ihåg att, jag pratar inte om mig själv inshallah, men det fanns vänner som, du vet, fake bad, du vet. Föräldrarna öppnade dörren, bara Allahu Akbar, du vet. Bad inte ens, killen bad inte ens, du vet. Okej? Okay? Bara för att, du vet, föräldrarna ska bli nöjda, så jag bara, okej, mashallah, du vet, han ber och sådär. Så den här krocken, du vet, man känner att, du vet, religionen är som en kultur, det är som man har upplevt eller förstår det. Så man säger hemma, okej, okay, inom, du vet, där hemmet, det är en viss kultur. Men när jag går utanför hemmet, det är en annan kultur.
Mm. Okay? Det kan man inte komma undan från, alltså, ärligt talat.
Ja.
Så vad ska man göra för att det här i slutändan, man kan inte göra alltså, hokus pokus på det. Liksom. Man kan inte göra så att man kommer ut i fortfarande samma miljö hemma.
Ja.
Liksom, ute är det inte hemma, alltså, pappa och mamma och familjen och Koranen och fastan. Och,
just det. Jag skulle säga så här, det finns 50-50 nästan, om jag bara kastar lite, nu vet det, procent här. 50% kommer från familjen.
Okej.
Okay. Okay, på hur de introducerar de här grejerna, introducerar typ religion och de religiösa alltså praktiska handlingarna och så vidare.
Mm.
Och där är jätteviktigt, alltså om du introducerar det på ett sådant sätt som det skapas en, alltså ett sug, okej? Okay? Då motivationen kommer öka.
Mm.
Okej? Okay? Typ så här, alltså nu det här är lite psykologi, men tänk så här att alla vuxna hemma, okej? Okay, de dricker chai.
Just det.
De dricker chai. Okej. Okay. Barn i en sådan familj säger, hopp, alla andra dricker chai. Jag vill också dricka chai.
Mm.
Om du nu säger till honom, nej, du får inte dricka chai. Hans alltså motivation till att dricka chai, den kommer triggas många gånger.
Just det.
Okej.
Okay? Du menar att det här är som en liten
alltså, exakt. Taktik, typ. För att det här, när de ser att det här är någonting som de gillar, de uppskattar det själva, nummer ett.
Mm.
Okej. Okay? Nummer två, det är inte att det är liksom... Det introduceras inte som ett tvång här.
Mm.
Okej? Okay? Det introduceras inte som ett tvång. Och när det inte introduceras som ett tvång, det skapas en shok och rabba, en motivation för det.
Just det.
Okej. Okay. Det är därför jag kommer ihåg, om jag ska prata lite personligt här. Och jag tror många känner igen sig. Att när vi var yngre och alla andra vuxna hemma, de fastade.
Okay.
Och vi sa så, ah, jag vill också fasta. För vi såg det här som en vuxen grej, en mogen grej.
Okay.
En mogen grej, eller hur?
Mm.
Och oftast våra föräldrar sa så här, nej men du får inte, eller hur?
Just det,
ja. Det är som det här chai-exemplet.
Vänta några år till.
Ja, och då vi blev ännu mer triggade. Jag kommer ihåg mig själv, jag sa, bezor jag ska vakna till, suhor jag ska äta efter arbetet. Man blir ännu mer hypad, förstår du? Mm. Så i alla fall, för att komma tillbaka till din fråga här nu, hur ska vi göra med det här? Med de här dubbla alltså, kulturerna och så vidare, kontrasterna. Kolla, en grej, det handlar om familjen.
Mm.
Hur familjen är, hur familjen introducerar saker och ting. Det är jätteviktigt.
Men det kan man inte styra så mycket själv. Liksom.
Aha, exakt. Det är sant. Det ligger inte så mycket i ens händer. Okay? Men jag sa att det här är en extern faktor faktiskt. Men det är värt att man noterar den. För att det finns många som nu blir nya föräldrar.
Jo.
Eller hur?
Jo.
Så att de ska veta hur de ska förhålla sig. Det andra här nu. Det andra, det handlar om alltså individen själv nu.
Okej.
Okay. Okej. Okay? Och det här är det för individen att verkligen att mogna till. Jag skulle säga att man måste mogna lite. Okej? Okay? Vad jag menar med mogna? Det är att man måste tänka till. Är det, alltså när jag säger att jag ska fasta eller den här min religiösa identitet. Varför är det så viktigt? Alltså kommer det gynna mina föräldrar? Kommer det gynna, jag vet inte vad, min släkt? Kommer det gynna mina syskon? Vem kommer det gynna egentligen? Imorgon mina föräldrar kommer gå. Okej, imorgon mina syskon kommer gå. Vem gynnar det här? Och vad säger religionen? Säger religionen någonting annat än din egen förbättring? Den gör inte det. Så det här man måste tänka sig, vet du vad? Ej, det religionen försöker säga, det är för mitt eget bästa. Det är för mitt eget bästa. Den säger, lev ett anständigt liv. Ha lite självkontroll. Är inte det här en bra grej?
Mm.
Man måste komma till det här steget. Det är på samma sätt som du kanske kan relatera till, vad heter det, när barn får en tid hos tandläkaren. Mm. Okej. Okay. Efter besöket, vad får de?
De får en liten present.
Och som brukar vara vad då?
Ja, men klistermärke, tandborste eller.
Exakt. Så som barn, motivationen till att gå till tandläkaren, det kan vara många gånger det här.
Mm.
Det här klistermärket, den här tandborsten.
En liten belöning för att
en man liten belöning. Okej, okay, men nu i den här vuxna åldern, tänker man så här ens att, nej, vet du vad, jag måste gå till tandläkaren, nej, för jag ska få det här plåstret. Man, nej, tänker inte så, eller hur?
Nej.
Man säger, vet du, det här är bra för mina tänder, det här är bra för min hälsa, min tandhygien.
Man ser meningen med besöket.
Exakt, exakt. Så det här är en mognad, sanningen.
Mm.
Det här är en mognad och jag tycker folk ska, vad heter det, spendera lite tid och reflektera. Shahr Ramadan är en månad för reflektion, faktiskt. Sen vi kommer komma in på det under Layal al-Qadr. En av de handlingar man kan utöva faktiskt under de nätterna som kommer komma, det är reflektion. Vad handlar allting om? Varför gör jag de här sakerna? Alltså bara att göra tadabbur, att reflektera kring de här grejerna, man kan växa väldigt, väldigt mycket.
Så
jag skulle säga, ja, om man ska conclude, sammanfatta lite, 50-50 som jag sa. 50% är hur familjen förhåller sig och introducerar. Och 50% handlar om alltså en mognad. Får jag bara lägga en till grej här?
Kör på.
Och vi var inne på det lite tidigare också. Och det handlar om att många kanske säger sig, ah, vet du vad? Alltså förens jag inte har greppat det, eller fattat det, eller mognat.
Eller helt övertygad om det.
Helt övertygad, jag kommer inte göra det.
Ja, hur ska, okay, man, hur ska man tänka där egentligen?
Ja. Och det här är inte heller rätt.
Nej.
Absolut, vi hypar och vi poängterar vikten om att vadå, att man ska kunna fatta det, man ska kunna greppa det. Det finns delar av islam, du ska förstå din religion, du ska förstå dig själv och så vidare, de här plikterna och så vidare. Men det innebär inte att du ska, att det här, den här självmognaden eller den här reflektionsprocessen är i, liksom, i motpol till handlandet. Nej, handla samtidigt. Handla samtidigt. Och sen sakta men säkert, vadå? Du kommer att inse. Och vet du vad? Någon kan säga, ja men vet du vad, det här låter inte. Det är väldigt rationell och logisk grej det här. Exempelvis vadå?
Mm.
Skulle någon kunna säga så här, i Sverige finns skolplikt, eller hur?
Just det.
Okay? Det vill säga, whether you like it or not, du måste gå till skolan. Eller hur?
Just det.
Så, men absolut, det kommer komma en tid då man inser själv att, vet vad, skolan är viktig för mig.
Verkligen.
Utbildning är viktig för mig. Men kan man säga så här, tills jag inte har greppat det här,
så
går jag inte till skolan. Fallet är inte så. De säger, vet du vad, gå till skolan du.
Mm.
Gå till skolan du, absolut. Och samtidigt reflektera och fundera på varför det är viktigt. Så de här två grejerna, de är inte i kontrast mot varandra. De är inte emot på varandra. De kan gå hand i hand. Så definitivt, vi uppmanar våra syskon att vadå? Att definitivt reflektera, men samtidigt fortsätt handla. Fortsätt handla. För att genom den här processen du kommer att fatta, vet du vad, det jag gör är korrekt.
Ahsant, ahsant, mashallah. Okej, bror, kanske vi tar en sista fråga här innan vi avslutar dagens avsnitt. Och det är att, kan du ge några snabba, korta steg på, ja, men vilka steg ska man ta för att bli en bättre version av sig själv? Jag vet att det är ett långt ämne i sig,
ja.
Men om du kan bara ge några, ja, men var ska man börja, i vilken ände ska man börja så att man kan sluta rätt också?
Okej, sant. Får jag nämna en intressant grej faktiskt?
Gärna.
Det är en sidetrack från diskussionen, men det har med diskussionen att göra.
Okej.
Så de som tolkar Koranen, vi kallar dem för mufassirin. Right?
Just det.
Okej. Så en av våra mufassirin, har nämnt en ahadith. En, vad kan man kalla det för? En tradition.
Just det.
I sambandet med vad då, i verserna som talar om Nabi Musa och hans folk. Mm. Okej? Och hur de förföljdes utav Firaun. Right? Och så som vi vet, så som Koranen också berättar, ödet för Firaun var vad då?
Var att han dränkte, alltså, han dränkte till slut.
Och hans armé också, eller hur?
Ja, han drunknade.
Precis. Han, i den här kontexten, han nämner en hadith här.
Mm.
Som säger att vi har en hadith som säger att en av, man kan säga, faraos eller faraons crew, han räddades och han drunknade inte.
Mm-hmm.
Ja, han drunknade inte. Och vem var den här personen? Den här personen under, vad heter det, Nabi Musas tid, ett sätt att, och det använder man idag också förresten, ett sätt för att liksom trycka ner sin motståndare, för han såg Nabi Musa som sin
motståndare.
Han förlöjligade honom. Han förlöjligade honom. Okay? Vilket man idag också använder som en strategisk teknik, eller hur?
Just det.
Så han hade anställt en clown.
Okay.
Som tog på sig kläder som liknade Nabi Musas.
Profeten Musa, liksom.
Och han talade som Nabi Musa. Och framför Firaun han spelade en gest att han var Nabi Musa. Okej? Okay? Riwaya säger att den här personen skyddades och dränktes inte. Okej? Okay? Och sen han gör en tolkning av det här. Okay. Han säger att, vet du vad? Den sunna som vi har, den, vad kan man säga, existentiella traditionen som existerar, är att om du liknar någon, du kommer bli som någon. Okej? Okay? Så nu, även fast han var i Firauns crew här nu, han var i Firauns crew, men eftersom han till det ytliga sättet,
han spelade en profets roll.
Exakt, han spelade en profets roll, han räddades, i den här dunjan i alla fall. I den här dunjan han räddades. Okej, okay. Så om vi kommer tillbaka nu till våran grej, du säger, vad kan man göra praktiskt nu för att förbättras och förändras mot Allah subhanahu wa ta'ala? Kolla nummer ett, det är det ytliga.
Mm.
Och när jag ser det ytliga, det första steget när det kommer till förändring, det är att man följer de regler och lagar som vi har. Reglerna och lagen, ahkam som vi har, som vi har, de berör ditt ytliga, alltså, handlande.
Just det.
Okay? Så det är steg nummer ett. Vill du röra dig mot Allah subhanahu wa ta'ala till det ytliga sättet, visa att du är en sån person.
Avstå från synderna.
Avstå från synderna. Exakt. Och gör dina, alltså wajibat som vi kallar, dina plikter. Det här är verkligen steg ett. Jag kan poängtera den här punkten, hur viktig den är. Den är jätteviktig.
Mm.
Nummer två. Det är att för den person som har någorlunda, och återigen, det här är inte saker och ting som är alltså i motpol med varandra, man kan fortsätta. Det är så, okej, vet du vad, nu är jag klar med ahkam, khalas, låt mig släppa det och gå över till något annat. Jag är färdig med det. Vi är aldrig färdiga.
Nej.
Vi är aldrig. I våran erfan som vi har, våran andlighet och spiritualitet
som vi har. Förändringen tar aldrig slut.
Där förändringen tar inte slut, men utöver det, vi släpper aldrig ahkam.
Mm-hmm.
Vi släpper aldrig att följa sharia.
Mm-hmm.
Okay? Den är med oss från starten till slutet i våran färd mot perfektion. Okay? I alla fall. Så punkt nummer två här. När det kommer till att göra en förändring.
Okay.
Okay. Man måste lära sig lite.
Mm.
Okay. Studera religionen. Kolla, ibland man tänker att det är folk som mig och dig. Det är vi som är alltså, freaksen i samhället. Vi är freaksen i samhället. Nej! Vi är inte det. Alltså islamiska studier, alltså att studera religionen.
En introduktion till att, till att följa.
Det är obligatoriskt för varenda muslim. Alla muslimer måste studera religionen. De måste veta vad som är rätt och fel. Det minimala, vilket folk inte gör.
Nej.
Vi kan inte komma undan det här.
Så
vad heter det? Studera religionen, det måste man göra faktiskt. Man måste studera sin religion så att man kan bygga vidare. Sen nummer tre, som ett praktiskt råd igen här, för vad man kan göra, det är att, du vet, när vi säger synder, att avlägsna sig från synder, Imam Khomeini rahmatullah alayhi, han nämner också det här. Han säger att alltså shahwa, när vi definierar shahwa, vi tänker det bara som yani, de fysiska lusterna. Han säger de inre lusterna, inre, intern, själsliga lusterna är mycket större, och han säger de är hindret i vår väg till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Så vad heter det? De här inre lusterna som vi har, och inre luster, vad är det för någonting? Vi har många, många moraliska flippkvaliteter. Vi är avundsjuka, vi är, jag vet inte vad, vi är högmodiga, vi är snåla, vi är, alltså you name it, alltså. Vi har många, och vi har shahwa till dem. Vi lustar efter det, eller hur? En person som har kibber, som har högmod, han lustar efter sitt högmod. En person som du vet är ute efter, du vet, uppmärksamhet, status och så vidare, han lustar efter det här.
Han strävar
efter det här. Och den här är den stora shahwan egentligen, som är det större hindret för vårt mål i alla fall. Så de här tre grejerna, om jag får bara summera egentligen. Nummer ett, att man ska följa alltså Guds ahkam. Okay. Till det ytliga sättet, försök att vara en person som är en muslim. Verkligen. En muslim är en person som vadå? Underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer alla vi underkastar oss. Frågan är till vad och till vem. Okej? Okay? Så underkasta dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? Nummer två, det är att studera religionen, lär dig mer om religionen. Och nummer tre, det är att kontrollera dina inre begär. Det är om jag skulle summera din fråga faktiskt.
Tack så otroligt mycket för att mycket lärorikt samtal verkligen.
Det var så lite
tack så. Och tack ni allihopa där ute som såg det här avsnittet. Hoppas ni gillade det, inshallah. Om man ska summera det här avsnittet så kan man säga att du och jag, vi är mer värda än att bara uppfylla de fysiska behoven. Vi har faktiskt även andliga och själsliga behov. Och nu denna Shahr Ramadan så har vi en chans att reflektera kring vilka andliga behov har vi och hur kan vi uppnå en andlighet i vårat liv. Vi ses inshallah nästa avsnitt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du lyssnar nu på Muslimpodden.